Jenny.
Hej Caroline.
Hur är läget?
Det är bra, du själv?
Men det är skitbra, jag är riktigt taggad. Idag blir det ett riktigt roligt avsnitt igen.
Ja, man skulle kunna säga att det blir fullt ös.
Det blir fullt ös. Vi gästas ju nämligen av stand-up-komikern och numera även golfaren Ös Nudgen.
Fantastiskt.
Yes, vi kommer prata om golf såklart, fördomar, hans uppväxt. Ja, hur man håller sig positiv på banan.
Absolut, hur man kan ta humorn till hjälp.
Så jag tycker vi tar in honom.
Det gör vi. Ös Nudgen, välkommen.
Tack så mycket, tack.
Hur är läget?
Ja, det är bra, jag är jätteglad att få vara här.
Alltså, jag är också jätteglad, det ska bli skitkul.
Ja, jag blev lite orolig när du sa att du såg 6 stycken av mig när jag kom hit. Så att det var sådär.
Jag tänkte att bara det blir 6 gånger så roligt.
Ja, vad roligt.
Ja, hela gänget här.
Hela gänget.
Ja, vad kul att alla kunde komma.
Ja, tack.
Men du, hur kul är det? Alltså, 1 år med näringsförbud.
Ja, det är katastrof ju. Ja, det är drygt 1 år nu.
Ja,
det är,
till och med.
Vi har fått ställa in vår stora turné, jag och min bästa kompis Måns Möller. Mm. Sen har jag fått ställa in min personliga turné, min 20-årsjubileum. Det var nog det som smärtade mest, tyckte jag. Det var ju, jag skulle då fira 20 år som stand-up-komiker. Och hade då bokat, och så fick jag boka om allting. Tänkte, men då kommer det bli det här våren, tänkte jag. Nej, det blev det inte heller. Så, ja. Men
du mår bra? Personliga.
Jag mår jättebra. Jag mår mycket bättre än kanske de andra av mina kollegor som inte haft en lika stor och framgångsrik karriär. Ja. Så att det har drabbat mig liksom jobbmässigt och karriärsmässigt och även också pengamässigt. Alltså.
Ja.
Men det är mer synd om mina andra kollegor. Mm. Alltså de som precis har börjat sin karriär eller slutat sitt jobb och nu tänkte men nu ska jag bli stand-up-komiker. Ja, men också liksom kvinnliga och manliga komiker som återigen liksom börjar jobba inom sjukvården och där behövs det ju, det är ju jättebra, men några kommer ju aldrig komma tillbaks, vilket är verkligen synd, tycker jag.
Vad gör man istället, tänkte jag säga?
Då spelar man golf.
Ja, precis. Exakt.
Ja, vi komiker som har pengar, vi spelar golf. Vi som har tid.
Kan inte den här pandemin fortgå lite till?
Ja. Det ska vi naturligtvis snacka väldigt mycket om. Men jag tänkte höra med dig. Du har ju faktiskt satt dig på en båt för en dramatisk seglats, eller hur?
Ja, och hur tänkte jag där? Ja, men det var det jag undrar också.
Man såg inte den komma, liksom.
Nej. Det gjorde inte jag heller, ska jag säga dig. För att det är ju en av mina största rädslor i livet. Alltså det är ju
öppet
hav och djupa vatten. Och så är jag som person att jag vill alltid möta det jag är rädd för.
Okay.
Det är därför jag är här idag. Nej, jag ska inte. Nej, men det var verkligen så det var. För att, och det är en sån här grej man kanske inte får uppleva alltså i livet. Och jag kanske aldrig kommer få frågan igen.
Oj.
Så för mig var det så här, självklart att tacka ja. Men samtidigt som jag tackar ja, så tänkte jag, är du helt dum i huvudet? Alltså det var verkligen, det är jag. Och så var det bara bita i det sura äpplet. Och sen var livrädd hela vägen tills vi kom fram till Sankt Martin då. Jag var livrädd.
Men du gillar det liksom, möta face your fears.
Ja, för jag tänker
jag tänker direkt på så här, förlåt arbete, men just det här också här stoppkomiker grejen.
Det är ju verkligen,
Så här stå in för många, vara rolig, prestera. Det måste vara.
Ja, för vissa är ju det som är det mest fruktansvärda. Man brukar säga så att 7 av 10 hellre dör än att ställa sig på en scen och försöka vara rolig inför folk. Alltså ja, men du dör inte. Men du dör ju nu på riktigt över Atlanten. Alltså om något händer så dör du. Det är inte alls samma. Alltså det finns ju
fysisk och
inte bara det, utan det, alltså, man måste ju också vara lite realist i det fallet. Alltså du dör ju om något hade hänt där ute. Och man är helt själv. Och det är bara den båten. Folk tror så att ni kanske har följebåtar. Nej, du är helt ensam. Och det kommer ta 3-4 dagar tills det kommer en annan båt och kanske kan rädda dig. För de här stora tankfartygen, de kör förbi. De stoppar inte för någonting. Alltså. Utan du vet, de har ju flera miljarder på lasten. De bryr sig inte om en liten liksom, kort knubbig kurs som håller på att drunkna ute på Atlanten. Det skiter de i. Liksom. De bara kör förbi.
Och skådar mitt norra.
Ja, men alltså, det skiter de i. Nej, men så att, men jag har nog aldrig varit så... Alltså, det var också en skön påminnelse om att man inte är någonting.
Mm.
Alltså, du är ingenting som människa där ute. Mm. Du är inte värd ett, alltså, inte ett vittnes. Alltså, du är liksom, man är så liten. Jag har aldrig, alltså, jag har oftast känt mig väldigt liten i vissa sammanhang. Men där blir man verkligen varse om hur... Alltså obetydlig man är, hur betydelselös man är i det stora hela.
Ganska viktig påminnelse.
Ja, men också hemsk.
Vi brukar köra en liten snabb, nu har vi ju pratat igång det här lite, men en liten snabb check-in.
Ja.
Så här, och då brukar jag säga, vilket livshandikapp du har. Så om du typ refererar till
här och
ditt,
nu, liksom.
Ditt, liksom, i ditt liv.
Ja, nej, men jag har ju... Alltså, Om vi börjar med golfen. Jag har typ 17 i handikapp.
Mm.
Men så har jag 58 i förståndshandikapp. Alltså jag är ju en sån, alltså, mitt handikapp är ju att det är jag som är jag.
Mm.
Jag säger alltid vad jag tycker, vad jag tänker, och jag står för det. Och jag hatar orättvisor. Jag vill liksom påverka min omgivning. Och det är så också jag jobbar när jag kör min stand-up. Mm. Eller när jag skriver mina sociala inlägg på mina sociala medier. Jag vill stå för någonting. Och det uppskattas inte alltid. Mm. Så det är ju mitt största handikapp, att jag är den jag är. Mm. Jag säger alltid vad jag tycker och tänker. Och det, ja, så är det liksom. Så det är nog det. Ja.
Men skulle du säga då att om du tänker hur ditt liv ser ut idag... Är du bättre eller sämre än ditt 17-handikapp? Singelhandikappare, då är man ju riktigt bra. Då är livet jävligt bra. Liksom.
Ja. Man känner att man är på väg ner. Liksom.
Ja, ja. Mm. Nej, men jag är på väg ner i livet, men på annat sätt. Det är dåligt att man är på väg ner. jag är upp handikappmässigt, men ner. Så här, nej, men jag är tryggare i mig själv nu.
Mm.
Och jag känner mig mycket mer fri. Jag är så glad. Men jag tänker mycket på min familj, alltså på mina syskon. Och jag har själv inga barn, tack gode Gud. På det sättet är jag jätteglad. Nej, men att jag inte har det ansvaret.
Mm.
Så jag känner en frihet i det.
Mm.
Att jag kan göra vad jag vill, åka vart jag vill. Ja, inte nu under pandemin, det har man inte kunnat göra.
Nej, men jag lika gärna skaffa barn.
Ja, nej, men annars är det så här, många har ju skaffat husdjur istället.
Ja, det är hur mycket hundar?
Ja, det är helt sjukt. Det är helt sjukt, ja. Men jag vill inte ha det ansvaret, helt enkelt. Så jag känner mig mycket tryggare i livet.
Mm.
Och jag börjar bli bättre på golfen, sakta men säkert. Ja.
Härligt. Mm. Men du, den här tryggheten, för jag tycker att du har en sån intressant bakgrund.
Mm.
Du föddes ju i Bismil.
Ja, i Kurdistan.
Kurdistan, ja, ja. Precis. Och så flydde du hit med familjen när du var 8.
Ja.
Och du kom till Sverige och Rinkeby.
Ja.
Vad var det för en plats för dig då?
Alltså, för mig... Så är och var Rinkeby paradiset på jorden.
Mm.
För att vi flydde då till Sverige som politiska flyktingar från Kurdistan, som är då ockuperad av Turkiet där.
Mm.
Och där fick vi inte vara kurder.
Mm.
Alltså, ekonomiskt så hade vi det jättebra i Kurdistan. Alltså, min far och liksom var, man kan säga, medelklass. Ja, och det gick bra för dem, och de hade liksom skomakarbutiker, och min mammas sida, de äger stora ägor och jordar, och de är från norra Kurdistan, ännu högre upp då. Jag är född i den byn, alltså i en by på 2500 meters höjd.
Oj,
så jag född upp i bergen, men jag växte upp i Bismil.
Okay.
Men eftersom det är då Turkiet, så säger man, ja, men där farsan är. Mm. Eller, alltså, man skriver det. Men när vi då flydde till Sverige, så var det första gången som vi fick vara kurder.
Mm-hmm.
Alltså, ekonomiskt och vad säger man, ekonomiskt och materiellt fick vi det sämre i Rinkeby.
Mm.
Men vi fick tillbaka vår frihet.
Mm.
Att få vara de vi var.
Mm.
Så att, det är liksom, ju värt otroligt mycket.
Ja, för oss var det som kurd är det ju det som man söker efter. Friheten att få vara det man vill, det man liksom får prata sig. Så det var först i Sverige jag fick prata kurdiska fritt.
Mm.
Det var helt sjukt.
Oh,
och då pratar vi om ett kristet land.
Mm.
Långt upp i norr. Mm. Alltså, Och så där fick vi få vara det man själv var.
Mm.
Och min far, jag glömmer aldrig, han samlade oss fem barn, för vi är fem barn. Jag har två systrar och två bröder. Och min stora syster, hon är ett år äldre än jag. Så han samlar oss och ger oss varsin örfil. Det här är alltså kurdisk uppväxt. Så han ger oss varsin örfil och säger så här: ni har inte kommit hit för att leva på det här landet. Ni har kommit hit för att erbjuda det här landet ännu fler möjligheter. Ni ska bidra till det här landet. Mm. Och så, jag vill inte säga att ni blir tjuvar, banditer, horor och vad han sa. Så här, mamma som är grejer. Utan ni ska inte liksom tära på det här landet. Ni ska nära det här landet. Och han var väldigt hård mot oss. Mm. Och så sa han alltid till oss att vi måste vara 3-4 gånger bättre än alla svenskar i skolan. För att få ungefär samma jobb och så vidare. Så det är det jag är uppväxt med. Mm. Att liksom visa tacksamhet. Men också stå upp för den jag är. För att här fick vi vara den. Och då gäller det att... Alltså, många av oss i Sverige tar vår frihet för given.
Mm.
Vi har det så bra ställt. Vi förstår ibland inte hur bra vi har haft det.
Nej.
Och hur länge alltså, att vi har haft det så bra.
Mm.
Och det är ibland... Ibland måste man bara backa och se det utifrån liksom.
Skulle du säga att det är det som har format dig mest under din uppväxt?
Ja, det tror jag faktiskt. Alltså min bakgrund, mina rötter, men också att jag fick en ny jord och få rota mig i. Och Sverige blev ju då, alltså jag har ju bott i Sverige betydligt längre än, alltså, än det jag kommer ifrån. Mm. Så att du vet, jag är ju 45 år nu. Så att,
kommer du ihåg vad du drömde om som liten och förändrades sen när du liksom kom till
Sverige? Ja, men såklart. Man är ju... Alltså,
det blir en helt annan liksom,
ja, det är klart det blir det. Alltså, de första...
Eller vill du stå upp komiker redan?
Nej, men alltså, för oss som kurder så var det så här... Jag skojar inte om att det var första 10 åren, 15 åren, nästan 20 åren. De första liksom, var det så här, nästa år, då åker vi tillbaka till Kurdistan. Nästa år, alltså, vi ska slåss, vi ska liksom bli fria, vi ska kämpa. Mm. Men tills dess så ska vi utbilda oss, vi ska bli liksom duktiga, vi ska liksom... Mm. Så alla i min familj är högutbildade och de är jätteduktiga och så vidare. Det är bara jag som är svarta fåret, eller det vita fåret som vi kallar det. Nej, men så att vi... Ja, men... Ja. Så det har hela tiden varit målet. Alltså, det är ofta så för flyktingfamiljer.
Ja.
Det är inte så att... Man bara en dag väljer att vi ska fly till Sverige. Alltså, det är inte så det fungerar.
Nej.
Utan man flyr för sitt liv.
Mm.
För att man dödas. Man försvinner och ingen bryr sig. Det är det som händer flyktingar. Men folk tror så här, men alla vill komma hit.
Det är svårt att förstå. För menar, Sverige har vadå? 250 år utan krig eller någonting?
Ja, sen 1809 var sista.
Det är ju alltid neutrala vad nu det är. Ja.
Och det är också bra.
Ja.
Alltså det är också någonting att uppskatta och berömma att Sverige är alltså ett fredssökande land, ett land som man, där man värdesätter ens integritet och frihet väldigt högt och sådär. Mm. Så att det är också väldigt, väldigt bra. Men i det här så ibland blir man så hemmablind som det heter.
Ja,
vi förstår inte hur bra vi har det. Mm. Alltså, Sverige är ett av världens bästa länder. Vi är alltid topp 5 oftast i sådana här bäst för kvinnor, frihetsindex, bäst för journalister och så vidare. 2 i uppfinningar i världen. Alltså vi håller väldigt hög klass.
Innovationsnivån
ja,
är extremt,
extremt hög. Mm. Men så finns det jättemånga, tycker jag ibland, som vill svartmåla vårt Sverige. Mamma, men vänta nu.
Mm.
Alltså om ni tycker att det här är dåligt.
Ja,
alltså att ni tycker att det här är dåligt.
Exakt.
Att tillhöra topp 5 länderna i världen. Fattar ni? Alltså ni, alltså det är ju befängt. Alltså det är, jag fattar inte hur man tänker då ibland.
Nej. Hur blir det för dina föräldrar då?
Mina föräldrar är ju nu pensionärer, tack och lov. De har fått lida jättemycket i sitt liv.
Mm.
De har fått jobba jättemycket och de har ställt upp enormt för sina barn.
Mm.
Så är det några som jag ser som hjältar i mitt liv så är det faktiskt mina 2 föräldrar. Fantastiska människor som har lärt mig jättemycket och lär mig idag, än idag jättemycket.
Mm.
Om hur man ska vara medmänniska liksom. Tro inte att du är något.
Mm.
Alltså, du vet, ibland så ser man i Sverige så här, vi har ju den här jantelagen.
Ja.
Den är ju rolig för att säga så här, du ska inte tro att du är någon, eller hur? Nej, det är ju jantelagen, det är ju Sverige, Lagom. Norge. Ja, nej, men så här, men kurder, vi har en ännu värre än jantelagen. Det är så här, du vet, i Sverige säger du ska inte tro att du är något, men i Kurdistan har vi så här, du ska inte tro att du är den enda som inte tror att du är något. Alltså, vi har den liksom, så den är ännu hårdare liksom. Ja, och vi är hårdast mot oss själva liksom, och så är det. Ja. Men man får också lära sig att vara lite
det låter
grundad.
Det låter jobbigt att ta mig ut på golfbanan.
Nej, men där är jag positiv. Herregud, folk vill inte gå med mig på golfbanan.
Är det sant?
Ja, jag är enormt positiv på golfbanan. Alltså, jag ser bara möjligheter.
Gud, vad härligt.
Ja.
Folk blir irriterade, det är det som är så sjukt.
Är det så här som du blir alltid glad hur den slår så blir du glad?
Ja. Och det är så här, jag blev påminn om det här om veckan av en god vän till mig, Håkan Josefsson. Och han bara, ah, men alltså, du är alltid så positiv. Han är alltid glad också, men alltså, fan, kommer du ihåg när du hamnade i skogen? Ja. Det var ett par tre år kort liksom så här. Jag hamnade i skogen, jag bara, ja, men jag är ju där på ett. Alltså, ja, men jag är ju där på ett. Alltså, du vet, det är ju, och vet ni vad jag gör? Alltså, jag gjorde par där. För nästan så chippade jag in, och det var så här jättetur-chipp, men ändå. Och så landade jag typ en meter från hål.
Ja.
Och sen...
Alltså jag håller med så mycket, för det, jag tror att ett av de största problemen, och jag kan prata för mig själv, det är att man är så sjukt negativ mot sig själv. Man är inte perfekt liksom. Men det var lite tjock, eller det var lite sned, men inte exakt så här. Då är det som att är man inte bra nog.
Nej.
Men det är ju alltså, det bara gör ju saker så mycket värre.
Ja.
Och det är ingen som slår perfekt. Herregud.
Nej.
De bästa i världen så ligger ju för fan.
Ja, ibland. Liksom. Ja. Nej, men det är det. Jag är jättepositiv på golfbanan. För jag vet ju också, alltså jag började för 7-8 år sedan. Jag vet att jag kan inte den här sporten. Det är inte så att det är liksom Kurdistans nationalsport där. Alltså, det är inte,
nej, men spelar man golf i Kurdistan?
Men det gör vi inte. Men liksom, det är ju inget som jag är uppväxt med. Och då vet jag också så här, ja, men jag tycker att det är kul. Jag tycker att det är roligt att gå ut med sina polare och kompisar. Och det är en väldigt bra sport.
Mm.
Och det här är, folk säger att det här är en rikemansport och så vidare. Ja, det är väldigt många rika som har tid, som kan spela. Men samtidigt är det också en sport där man har jämnat ut skillnaden med det här med handikappsystemet.
Mm.
Tänk om man hade kunnat göra samma sak i samhället.
Mm.
Samma sak på golfbanan. Precis. Att man fick lira och vara efter sin liksom, förmåga och sin handikapp. Alltså,
ja.
Då hade ju världen sett betydligt bättre ut.
Men det här golfintresset, det är ju ändå lite otippat, alltså,
ja.
Och det är naturligtvis mina fördomar.
Ja, men det är, nej, men det är ju sant.
Den här stereotypa bilden av just den här personen du pratar om. En rik vit man som liksom ägnar sig åt det. Och hade jag gissat på någon sport för dig, så hade det kanske snarare varit innebandy eller inte vet jag, badminton eller
fotboll.
Fotboll kanske, ja men precis. Hur kom det sig att du började spela?
Nej, men jag var ute på turné med mina stand-up-kompisar. Och så gick de bara ut utan mig och bara gick och spelade golf. Jag var ju själv. Hade ju inget att göra på dagarna. Så var de, om man var ute på sommarturnéer, så gick de och spelade golf i 5-6 timmar, så var jag själv. Jag tyckte det var så jävla tråkigt. Och det var därför jag började först.
Och så kom de tillbaka och hade sånt skönt snack.
Ja, de pratade och jag bara, vad fan liksom, vet, och så själv och går man runt men, i ett ensamt Varberg helt själv, och du vet så här, så har de varit ute och spelat på någon fantastisk anläggning, och så är man så det var därför jag började. Och jag ska vara ärlig, alltså, första 2 åren tyckte jag det var så tråkigt. Herregud, och du vet, man slog fel och de ville inte ens gå med mig. Jag kommer ihåg min kompis Måns Möller, han hatade att spela golf med mig, men han försökte bita ihop och han bet ihop och han bet. Till slut orkade han bara, vad fan, skynda dig, och du vet, och hur kan du slå så dåligt och sådär. Men det tog 2 år, sen sakta men säkert. Det är också positivt, som bara den.
Det där är ju faktiskt väldigt sant. Jag kommer ihåg mina första, jag började också, som jag sa, lite senare. Och det är de här första 2 åren, det är ju inte skitkul. Men alltså, man är ju inte bra. Alltså, ta lång tid, man går, ingenting går dit man vill. Alltså, ingen vill egentligen spela med en, de gör för att man är själv. Men sen tar man sig över den.
Då blir det händer ju någonting, den här golflusen som biter den. Liksom,
då blir det ju bara skitkul sen.
Ja, men första golfturneringen jag fick vara med i, det var Foppas turnering där uppe i Örnsköldsvik, i Övik. Och sen liksom, jag kommer dit och du vet, jag tänker, men hur, man kan ju inte, alltså, vad ska jag på? Jag brydde mig inte. Så jag kommer dit med italienska lågskor, jeans och sen Adidas tröja, du vet, sån här röd som syns och blir, du vet, så här, så här med 3 vita ränder, du vet, så är jätteröd, du vet. Så kommer jag dit och så går jag med, så här, med golfklubban liksom, och du vet, och vad fan gör du? Jag var helt malplacerad, och det fattar jag. Och jag kommer ihåg, jag tror att jag fick 9 poäng. Och jag var ju inte bra liksom. Det var ju första, du vet. Och det sjuka var att mina första 3 turneringar, det var på de liksom finaste klubbarna. Det var där, och sen var det Hills, och sen var det Brohof.
Alltså,
det
var så här, ribban,
ja, det var så här, nej, men det var verkligen liksom, du vet, mina, ja. det var mina tre första. Så det jag tyckte mest om, det var så här, ja, men vad roligt med sånt gäng och ja. så mycket folk, och så det är sån apparat kring de här turneringarna. Ja. Var många som ställer upp gratis, vilka fina själar som ställer upp, och man samlar oftast in för goda saker och bra människor. Så jag blev faktiskt lite tagen där att ja, det är en gemenskap för andras skull också. Så det är inte bara att vi går ut och spelar och har roligt, utan vi gör någonting tillsammans också. Mm.
Ja, alltså, och just det här med fördomar och, alltså, jag har ju varit i golfen väldigt, väldigt länge, så jag vet ju om att det är inte mycket mångfald, utan det är väldigt stereotypt.
Speciellt om man kommer till USA.
Ja, jag har bott och spelat och jobbat mycket i USA. Och jag kan själv tycka att det är extremt tråkigt faktiskt. Mm. Och skulle verkligen vilja se en större förändring där. Liksom. Och har du fått, nu har du spelat ett tag, känner du att du har fått ta emot fördomar? Eller, liksom så? Eller skulle du vilja vara någon sorts så här, visa att alla kan spela på något sätt?
Nej, men alla kan spela golf. Om man vill, så kan man få till så att alla kan spela golf. Men jag tror inte att sporten vill det. Alltså, man vill också på något sätt...
Det är väl
sätt...
det som är tråkigt.
Ja, det är ju det som är tråkigt. Men så är ju också själva livet, samhället och så vidare. Och så det här med om jag upplevt liksom fördomar eller att man mött motstånd. Så, ja, det gör jag. Alltså i mitt vardagliga liv. Det jag upplever är ibland fruktansvärt och hemskt, och jag har fått leva under skydd och polisskydd, och ingen vet liksom riktigt var jag bor någonstans, för jag bor på olika ställen ibland och sådär. Men det jag får utstå är ingenting jämfört med vad liksom mina svarta bröder och systrar. Alltså de som har ännu mörkare skinn och hudfärg. Den rasism och fördomar som de får utstå, det är fruktansvärt i jämförelse med mitt. Alltså. Mm. Det är ännu mer. Så, men jag har kommit till en ålder och till en viss plats i livet. Jag bryr mig inte längre. Nej. På samma sätt. Ja, visst gör det ont. Visst, gör det liksom, visst är det hemskt. Alltså att det är fortfarande att man fortfarande är så dum i huvudet att man 2021 och 2020 att man fortfarande är rasist. För att jag fattar inte det där. Alltså, jag kommer aldrig förstå hur du inte kan titta på en annan människa och se vad hen kan. Alltså vad hen vill.
Vad är det för mekanismer
som jag förstår inte. Nej, men, och det är någonting som du väljer. Du väljer ju att vara en så inskräckt och dum och vidrig människa. Och det är den inskränktheten jag inte förstår. Nej. Och jag fattar inte varför.
Nej. Men just det här med fördomar att faktiskt...
Nej, men vi har alla fördomar.
Steg tillbaka och säga, nej, men du, vet vad? Jag hade fel här.
Ja, exakt. Ja. Och vi har alla fördomar. Jag har fördomar, du har fördomar, alla vi har fördomar. Och vissa fördomar är liksom roliga, sanna, vissa är tråkiga, vissa blir man liksom själv får det i ansiktet och bara, fan, jag har gått omkring och trott så här hela mitt liv, och så visar det sig att jag har fel. Men då måste man också, precis som du säger,
öppet kunna säga det.
Men jag hade fel, eller så här, nu får jag omvärdera. Exakt. Och det där är också ett sätt hur vi människor blir äldre, visare och så vidare. Och vissa vill inte. Alltså, och vissa vill inte eller orkar inte eller klarar inte själva av det. Men det tycker jag är tråkigt. Alltså, men vad ska man göra? Man kan ju inte sluta leva för det. Utan jag måste ju kunna fortsätta spela golf. Fast jag kanske några inte tycker att jag borde vara där. Eller, alltså.
Men jag tycker att det är lite kul. För du är också känd för att vara en ganska frispråkig person. Och du använder ju också humor på något sätt. Att liksom lyfta svåra saker. Och jag tänker att det är bra också. För att mycket fördomar kan man ju alltså bryta ner, just att man uppmärksammar på olika sätt. Jag tror att humorn kan ju vara en gateway, om man säger.
Man sätter strålkastare.
Ja, precis. Tycker du att du kan använda humor på så att, alltså, har humor varit på något sätt ett sätt för dig att lyfta fördomar?
Ja, men såklart. Men också ett sätt för mig själv att bearbeta mina egna fördomar också. Så jag har ju också fördomar. Vi är människor, vi har alla liksom fel, brister. Vissa har bristningar. Alltså det är det som innebär att vi är människor. Nej, men alltså det är det som innebär att vi är människor liksom. Vi har ju, och om jag som stand-up-komiker inte kan liksom uppvisa mina egna brister eller mina egna tillkortakommanden eller att jag själv har fel, alltså,
vad har du för rätt då?
Ja, exakt, och det är så jag oftast börjar mina stand-up-shower. Jag går ju på mig själv liksom, på mitt eget folk och, för att kunna sen skämta om allt och vad jag vill och allt och vad jag tänker kring och så vidare. Och det är det som är, tycker jag också, humorns ibland unika egenskap, att vi kan skratta ihop.
Mm.
Alltså, och skratta ihop åt eländet ibland också. Mm. Inte bara det som är på riktigt kul, utan också det som är mindre kul.
Mm.
Alltså, och kan vara allvarligt också. Du vet, det kan handla om orättvisor, det kan handla om kvinnovåld, det kan handla om krig, det kan handla om liksom, vapenförsäljning. Alltså, det kan handla om vad som helst. Mm. Men man kan ändå skratta åt eländet tillsammans.
Mm. Ja.
Ja.
Men du, hur mycket golf spelar man i Kurdistan?
Ja du, det är inte mycket.
Nej.
Jag vet inte om det finns någon golfklubb i Kurdistan.
Det är mest berg.
Ja, och det borde vara fantastiska, ja, alltså ställen där man kan göra anläggningar, golfanläggningar som är helt fantastiskt vackra.
Mm.
För Kurdistan, som tyvärr är ockuperad av fyra länder, av Iran, Irak, Turkiet och Syrien, det är ett fantastiskt berget och vackert land med sjöar och alltså, vattendrag och floder. Och, det är jättevackert.
Mm.
Men tyvärr också väldigt eftersatt.
Mm.
Väldigt eftersatt. Mm. Men man spelar inte så mycket golf där. Mm. Nej.
Använder du golfen att psyka ner folk på banan också?
Ja, men såklart. Det är, alltså, halva golfgrejen när man går liksom, du vet, en boll, det är ju att psyka varandra ibland lite sådär. Ja, ska du verkligen ta järnfyran?
Ja.
Alltså, det är ju den klubba du är minst säker med. Alltså, kan man ju bara, alltså.
En gång när jag skulle ut på någon sån här, om det var någon greensam eller någonting, och det var just, det skulle vara en kul dag, då hade jag faktiskt med mig en skrattpåse. Kommer du ihåg som fanns på 80-talet? Man kunde köpa dem på Buttricks. Så man tryckte på en knapp, just så var det någon som började garva. Och det var väldigt lyckat.
Blev du inte utkastad?
Men alltså, jag har skitsvårt att spela med för roliga människor. Jag är såhär, det här rundan bara, jag bara, det kommer gå åt helvete för jag, men det kommer bli roligt. Men jag kan
tappa det.
Ja, jag kan inte slå. Jag blir så himla lös. Det är såhär, alltså jag luffar
och lelös bara.
Ja, jag kan inte liksom inte sluta skratta.
Nej, men man måste reta varandra ibland på golfbanan. Det tycker jag är själva grejen.
Ja.
Lite köta och du vet, psyka varandra. Det är ju halva grejen. Liksom. När de går upp och ska, du vet, slå en drive. Mm. Man bara, aj, lycka till.
Drive igen.
Vad är ditt bästa vapen på banan då?
Alltså, förutom min positivitet, min enorma positivitet, så är det nog jag älskar min sjua och järnfyra. Fyra, de är väldigt jämna, och min järnfyra så har jag Liverpool handtag på. Och så fort jag tänker på mitt Liverpool och bara tänker you never walk alone. men jag slår bra med den. Jag är jättenöjd med
God is good today.
Ja, verkligen.
Tycker du att det finns, hur roliga är golfen och finns det mycket humor i golfen?
Ja, det finns det faktiskt. Mm. Och,
hur roliga är golfare?
Ja, men golfare är roligare än vad man tror.
Ja.
Men ofta så upprepar man ju samma skämt många gånger.
Mm.
Så när man har gått med någon person 20 gånger så kan man ju hens gag eller vad hen tycker är roligt och så vidare. Ja, men vi har då som komiker så har vi startat något som heter stand-up-golfen.
Just det.
Så, stand-up-golfen.se, och då är vi fyra komiker som åker runt, så är vi på olika turneringar så man kan boka oss.
Mm-hmm.
Ja, så ställer vi till med tävlingar och sen så uppträder några av oss, och det beror på vilken alltså, formation man vill ha. Man kan ha en komiker eller två komiker eller tre komiker, så liksom, och så har man tävling ihop och sen så uppträder man, så håller man in en prisutdelning så det blir roligt, innovativt, och så finns ju jättemycket skämt om golf och golfare.
Ja, det är väldigt tacksamt.
Ja, och det är det vi gör också. Så standupgolfen.se om man vill boka oss.
Ah.
Det är jag, Måns Möller, Patrik Larsson, Niklas Andersson, Hasse Brontén, och det är en person då som har tagit tag i oss, för att vi stand-up-komiker, vi är inte så bra på det organisatoriska. Nej. Så det är en kompis också, som heter Stefan Boström, som tillsammans med Patrik Larsson, som är fantastiskt rolig komiker. Så det är de två som har tagit det här konceptet och frågat oss då.
Mm.
Det ska bli jättekul att få vara med. Att de bara frågar mig blev jag jätteglad.
Kör ni i sommar eller?
Ja, på några ställen kommer vi köra.
Då ska vi snika oss in.
Ja, men klart ni ska.
Tack för inbjudan.
Ja, nej, men det är klart ni ska. Ni är välkomna. Ja. Prata med Stefan Boström så fixar han det. Ja.
Men du, kan man ta hjälp av humor för att bli bättre i golf?
Ja. Humor är ju ett jättebra sätt att dels alltså komma till rätta med sina egna tillkortakommanden, men samtidigt också jag tror att ett gott skratt förlöser ganska mycket. Alltså det är förlösande, och då kan det förlösa knutar. Alltså att man, men du vet, varje gång man gör ett slag eller så kan man börja skratta, och så kanske det hjälper. Alltså, men det går inte att gå omkring och sura.
Nej.
På en golfbana. För det har vi sagt till varandra nu, mina kollegor, att vi får inte gå omkring och sura. Vi får inte förstöra bollen.
Nej.
Det är väldigt viktigt. Och du vet, vissa gånger har man ju väldigt dåliga dagar på golfbanan. Alltså, vi är fruktansvärt dåliga ibland. Ibland fungerar inte puttningen alls. Nu vill inte jag prata om Måns Möller här så här öppet. Men ibland så fungerar inte det alls. Och nu har han tagit några lektioner. Nu är han bäst på puttningen. Alltså det är ju så.
Ja,
men
det är väl en annan gång typ.
Nej, men det är ju så. Och du vet, och sen har vi min kompis Patrik Larsson som alltid kollar på alla videos. Och så, han är den som kan mest om golf. Det och läser mest. Han kan typ allting. Och sen så står han där på golfbanan, så hamnar han i en sandbunker, så säger han: titta och lär. Och så bara, jag plockar upp. Så har man det.
Jag hade också en kompis som gjorde så. Och så youtubade han allting. Och så min sving. Så nu har jag youtubat dina fel. Jo, det här är på riktigt. Nej. Jo. Och sen så gick han lås här. Nej, nu gör du så här. Då gjorde den här, då kollade jag youtube så här. Och så jag var så här: nej, men är du på riktigt nu? Vi spelar inte längre.
Ja. Nej, men
det var ju lite konstigt.
Verkligen.
Det blev inte roligt kanske.
Nej.
För jag tänker att golf är ju lite som livet själv. Alltså, ena dagen så skrattar man och har kul. Och nästa dagen så är det allvarligt och tungt och bara pissjobbigt. Och just det här att blanda skratt och allvar helt
verkligen.
Och det mest humoristiska med golf, det är väl egentligen att hur usel man än är och hur dåligt man än spelar, så kommer man alltid tillbaka.
I alla fall för oss amatörer.
Nej, men det är det man gör ju.
För när man är, alltså när jag är sämst, då är jag, precis som du sa, så här bottenlöst dålig. Och sen för att nästa dag bara, shit vilka slag man slår alltså.
Ja, det är de här förväntningarna som man har jämt. Och så, som du sa, ena dagen så är man ju bra på driver, andra dagen man, alltså, det är ju varannan gång. Men vissa säger också att man ska ha en sån här, just när det går dåligt så har ju några så här, vad heter det, ett trick man tar till, att man tänker på någonting. Så här, kan man ha så här, har du ett roligt skämt du tänker på när det blir dåligt så du blir positiv?
Ha en nyckel som man kan
förlösa. Jaha, du menar så?
Hur man förlöser någonting, så här.
Nej, men det är precis som ni säger, för att när man är jättedålig en dag så vill man komma tillbaka till golfbanan för att visa att man inte är så dålig. Och är man jättebra en dag så vill man också tillbaka till nästa för att det var så roligt. Och det var så bra. Men när det går dåligt för mig, alltså jag är ju så fruktansvärt positiv på golfbanan. Jag tänker ju, eller så. Och mina kollegor säger, men ska du verkligen ta den där klubban? Ja, men fan, vad kan hända? Det är ju exakt, vad ska hända? Vi har ändå roligt. Vad är det värsta som kan, streck. Okej. Ja, livet går vidare.
Vad är det värsta som har hänt då?
Vadå?
Vad är det värsta som har hänt på golfbanan? Värsta golfminnet.
Var det någon sån här episod som...
Nej, men det var väl att min bag ramlade ner i en sån här damm. Det är väl typ det värsta.
Ramlade eller?
Nej, men den rullade. Vagnen rullade och så ser jag bara, du vet, när man ser något, man kan inte hjälpa. Det är som en olycka som du ser, som du inte kan förhindra. Och du hinner inte, och du vet att men det där kommer sluta dåligt. Och så gör det också.
Det var inte så här så att vissa klubbor ramlar ner i träd.
Nej, jag är faktiskt...
Råkar gå sönder på mitten.
Nej, men... Jag tycker inte om när en person blir så där arg så att den börjar slå sönder sina klubbor. Jag tycker det inte, alltså, golf ska inte behöva vara så.
Blir du arg?
Jag blir självklart arg. Men jag blir arg liksom, och sen så går det över direkt. Men fan, det är golf, det är livet.
Jo, men det är, alltså, din första soloföreställning hette ju
dålig stämning.
När blir det riktigt dålig stämning på golfbanan?
Ja, men det blir när någon är alldeles för arg, alldeles för länge och går omkring och muttrar och är butter. Då vill man inte gå med henne. Det spelar ingen roll vem det är. Det blir inte roligt för någon. Ja, du spelar dåligt, men vem fan tror du att du är? Tror du att du ser vi Ballesteros eller tror du att, nej men alltså Phil Mickelson. Nej, men folk tror att de är så jävla bra. Det finns ju en anledning till att du har 19 i handikapp. Nej men på riktigt, vem tror du att du är? Tror du att du kan slå de här slagen som du tänker? Nej. Du kanske kan det en eller två gånger av 10. Men du gör inte det 8 av 10 gånger. Så du kan inte gå omkring och vara sur för det.
Vi pratade ju faktiskt, Annika Sörenstam, vi hade ju henne i SBS förra veckan. Och hon sa ju precis samma sak. Just det här att man har sån otroliga förväntningar.
Ja.
Fast inga typ kanske tränar överhuvudtaget eller så här, man ser folk så här, de bästa som spelar på TV så tror man att man
det
liksom,
finns ingen relation mellan nej. Förväntningar och träning.
Och så blir man skitsur istället för att man inte slår de här slagen eller liksom går på par fast man har absolut inte så här tränat sig till att man skulle göra det och så blir man skitsur.
Nej men det är ju ingen 60-åring eller 50-årig gubbe eller tant som skulle stå och slå en fotboll och ställa upp som en mur och tänka nu ska jag sätta den i krysset, en frispark och bli skitsur för att han eller hon inte gör det.
Nej
men i golfen, det är vardag.
Ja.
Du går på en vanlig golfbana. Alla bara, nej men vad fan, gick åt vänster. Ja men vad tror du? Du är inte Zlatan. Eller hur? Du är inte Lotta Schelin. Du är inte, alltså du tror, alltså man har en...
Man tror, alla tror att man är Tiger Woods.
Det är det där egot som spelar en spratta alltså. Vi gjorde ju nyligen ett stort stilavsnitt där vi snackade om golfstil och liksom hur, klädkoder och så vidare. Och båda vi tycker att det är så skönt att man inte liksom, alla de här måsten som fanns tidigare i alla fall på golfbanan, att man måste klä sig på ett visst sätt, att det egentligen börjar försvinna nu.
Ja, för annars hade jag inte fått vara på golfbanan alls. Alltså jag har ingen stil.
Nej, men vad tycker du om
det? Ja, men jag tycker det är jättebra att det är borta. Ja. För annars hade jag inte fått vara på golfbanan. För jag kommer alltid med någonting som saknas eller någonting som är för mycket. Alltså jag hade inte fått vara på golfbanan på riktigt. Alltså,
vad spelar du i?
Jag spelar i olika saker. Ja. Härom veckan så var vi i Linköping och spelade. Jag och Måns Möller, Patrik Larsson och alla mina kompisar. Och så kommer jag dit och Måns skrattar så han typ gråter. Jag bara, vad garvar åt? Dina lila byxor. Hur kan du ha de här fula byxorna? Jag tänkte, jag har väl dem. Alltså, jag bryr mig inte på det sättet. Jag har tyvärr inte den stilen som vissa har, helt enkelt.
Men det är väl skönt, tycker jag. Jag är själv så här, jag tycker att det är liksom, det blir för... Varför ska det vara så enspårigt allting? Varför ska man se ut på ett visst sätt när man kan väl få ha lite i alla fall som man.
Ja,
men man behöver inte se ut som mig heller, som man ser ut som en vandrande roms campingläger som går omkring på banan. Det var jag. Nej men det är så här. Nej men det måste ju finnas, men jag är så här, jag bryr mig inte. Det är ju det liksom att jag ja, men det är funktionellt. Jag kan spela i de här. Så.
Det är andra som bryr sig snarare.
Ja, det är ju samma sak där. Liksom. Folk, om de brydde sig mer om sitt spel än hur andra såg ut, så tror jag det hade gått bättre för dem.
Vad är det bästa med golfen då?
Men golf är nog gemenskapen.
Mm.
Alltså nu är vi ett gäng på typ 12 till 14 personer som vi känner bra, som vi är med och som vi kan åka på resor med.
Alltså.
Och det är faktiskt inte bara en trygghet men också alltså en tillflykt till något annat. Mm. Vi kan vara med varandra och den här gruppen har ju format sig efter 4-5 år.
Mm.
Och nu är vi liksom den här gruppen.
Mm.
Och vi har alltid kul, det är alltid jämna matcher. Och det är fair and square. Alltså och det blir bra. Och jag tycker det är så fint med golfen. Och sen också det här handikappsystemet som gör så att alla kan få vara med.
Mm.
Och återigen, tänk om samhället fungerar på samma sätt som handikappsystemet på golfen. Då hade vårt samhälle också sett väldigt, väldigt bättre ut, tycker jag.
Kanske något du ska införa?
Jo. Nej, men jag tänker de som spelar golf borde ju också tänka på det. Att även ta med sig det ut i livet alltså, och tänka så.
Men jag håller ju helt med just det här med golfen, att det skapas ju, alltså det är ju inte bara på banan, det är ju allt runt omkring.
Ja.
Just det här, att man skapar sig nya vänner och man gör något tillsammans, man åker på resor, man äter innan, efter, man tar liksom, alltså man jobbar, alltså det blir ju ett helt stort sammanhang kring hela grejen.
Ja, verkligen.
Det finns ju flera tidpunkter under de sammanhangen när golfen kan upplevas som bäst.
Mm.
Många gånger är det ju precis innan, när man sitter i bilen och på väg ut och man liksom slår de här slagen i huvudet och tänker, fan idag jäklar liksom. Eller så kan det vara efteråt när man sitter och kör de här hobbyanalyserna med kompisarna och snackar igenom hur jävla dåligt
det gick. Ja, eller bra det gick, eller vad roligt det där var. Ja. Men det är fantastiska minnen man får med sig sen också.
Ja.
Finns ju vissa resor som vi har haft som jag fortfarande tänker tillbaka på och som jag kan börja fnittra för mig själv liksom.
Men på gott och ont så kommer ju, alltså, det är ju många timmar man spenderar med folk.
Ja.
Så att,
men det, där skiljer sig också, liksom. Alltså, där skiljer man också agnarna från vetet.
Ja.
Vilka som orkar, vilka som är värdiga, om man själv är värdig att få vara med i sammanhanget. Ja. Alltså det är ju så. För att du tillbringar ju 5-6 timmar med några personer.
Ja.
Och, det är ju, och då måste ju de också vara bra medmänniskor, roliga golfare, kanske inte alltid bra golfare just den dag, men ibland är hon bra, ibland är han bra och så vidare. Och så har man kul tillsammans.
Det är därför som golfbanan är så himla bra som dejtingarena.
Eller dåliga.
Ja, precis. Därför att du avslöjar ju din personlighet ganska snabbt.
Ja.
Jag menar, som jag berättade någon gång, jag gick ut med någon kille som... Det tog inte lång tid förrän han började svära och liksom muttra och kasta klubbor. Och då kände jag direkt att nej, men jag ska nog gå. Nu är vi nog färdiga med varandra.
Ja. Så du swipar bort honom på Tinder nästa gång.
Du, jag kan säga också, min värsta var ju, jag har också gjort en dejt på några på banan. En var ju...
Var det du sa det här?
Ja. Nej, men han sa ju inte ett ord på hela... Tänk att vara fast på golfbanan med en kille som inte säger någonting på 5-6 timmar.
Men gud vad tråkigt.
Nej, men det var fantastiskt hemskt var det. Då finns ju ingen, there's nowhere to run.
Nej, men för fan vad tråkigt.
Ja, det var hemskt.
Jag är nog åt andra hållet. Kan du inte vara tyst?
Ja, precis.
Kan du bara, jag håller på, jag puttar.
Det hade ju varit bättre för mig. Det hade varit bättre än att gå där. Jag är helt slut, jag har fått prata typ, i 5 timmar utan att ha fått någon gemensvar. Så att, ja, det är bra. Men så det är ju, man kan ju, som du säger, som man kan, man kan ju verkligen ta ut och se hur den personen är.
Ja, för det är precis som ni säger. För att golfen tar fram det sämsta ur en när det går dåligt.
Mm.
Men också det sämsta ur en när det går jättebra. För man är så jävla dålig vinnare också. Man bara, ja! Man är liksom, yes! Och man blir så glad åt någon andra. Du vet, när man står där och det är på sista hålet, det ska avgöras om man kör 2-2 eller du vet, så här. Och så missar de putten. Du vet, det är dormynnan eller du vet, att man... Och så missar de, och den glädjen i någon annans olycka. Och det är liksom 70-80 centimeters putt och de missar för att det är, alltså, den lyckan, den är ju så fin. För den är ju äkta, det är ju skadeglädje i dess puraste, renaste form.
Och på något sätt så är det ju typ okej golf också. Man blir så glad. Det är såhär, jag får in your face.
Ja, verkligen, verkligen.
Men du, vad finns bästa klubbhushänget då? I Stockholm?
Alltså jag gillar ju Drottningholm. Och så gillar jag också Ågesta.
Just det,
ja, inte varit. Ågesta golfklubb. Jag gillar de två jättemycket. För att där är det de är alltid trevliga. Personalen, både liksom i receptionen, i restaurangen. Så när man kommer till Drottningholm så är de alltid så snälla.
Det är ingen dålig stämning alltså.
Nej, verkligen inte. Utan det är väldigt trevliga människor där. Och det är där och sen på Ågesta.
Härligt, då är där vi ser dig.
I Stockholm i alla fall.
Ja, i sommar.
Ja. Men sen finns det ju jättetrevliga även utanför.
Mm.
Ja, Torekov, Båsta, fantastiska. Halmstad, jättetrevlig också. Jättefina. Halmstad golfklubb, jättetrevliga. Så att Tylösand där, du vet, jättefina.
Där har jag några gånger faktiskt.
Så Tylösand.
Älskar de här trädkorridorerna.
Alltså det är så fint Tylösand, det är så vackert.
Det är så fint.
Sen har du Gotland, du vet, jättefina.
Finns det? Det finns några riktiga fina.
Ja.
Kommer du spela mycket i sommar?
Ja, jag kommer spela jättemycket i sommar. För att jag har ingen jobb. Jag blir av med alla jobb. Så att,
om någon hör det här.
Till stand-up-publikens glädje så är det inga stand-up. Men jag kommer spela en hel del golf. Och sen kommer det bli lite stand-up-golfen. Kommer det bli.
Ja, men jag tycker det är ju skitkul. Jag tycker att ni borde köra en så här turné.
Ja, men det är planen att kanske någon dag köra någon turné.
Jag
men vi ska testa nu, du vet hur det går. Och vi har fått en hel del förfrågningar.
Ja.
Så ska vi se om det går ihop med våra scheman och sådär. Men det ska bli
jättekul. Du är helt ledig. Du var ju helt ledig så det är bara.
Nej, men jag kan ju allting. Men jag menar, det finns ju andra som kanske, du vet, de har ju barn. Och jag har inga barn, jag har ingen familj på det sättet. Jag kan ju spela när jag vill. Men du vet, Hasse, han har ju precis fått barn nyligen och sådär. Så att det finns ju, alltså man måste ju,
ja. Ja, förlåt. Vi går tyvärr mot avslut. Och vi brukar avsluta med en sista liten fråga.
Ja.
Om du fick sätta ihop en drömfyrboll, vilka skulle du spela med då? Det behöver inte vara golfare, det kan vara vem som helst.
Jaha! Oj. Mm. Det var... Nej, men jag skulle vilja gå med Tiger.
Mm.
Och så Phil Mickelson. Alltså, han är ändå fantastisk. Alltså, när man ser honom, han är ju lite äldre, men fortfarande så är han så... Och så är han så tekniskt skicklig. Mm. Vet du, när han slår bakåt, vet du, alltså från... Mm. Alltså, han är så skicklig liksom.
Han verkar vara en gentleman också.
Ja, men, ja. Nej, men de verkar vara... Jag tycker om deras sätt att vara, bägges, tycker jag. Och sen är det nog Annika Sörensson. Alltså jag.
Mm.
Så tycker jag.
Mm.
Ja.
Mm. Då har vi chans i sommar då.
Ja, vi får hoppas det. Vi får hoppas det. Annika, ring.
Ja,
ring mig när som
helst.
Du kan fixa Tiger och Phil. Så... Ja, ring mig.
Ja,
hon lyfter bara luren. Ja. Nej, men det hade varit jätteroligt.
Ja.
Jätteroligt hade det varit.
Fan, jag trodde han skulle säga dig och mig, Karolina.
Ja, jag är ju syns besvikelsen. Ja.
Nej, men jag har ju inte sett er spela. Jag ber om ursäkt.
Ja, det är okej för den här gången.
Ja. Var ni handikapp?
Ja, 14 som du står.
Ja, och du?
Ja, men runt 5, 7, 6 någonstans där.
Men du vet, det är klart du vet vad du har.
Ja, men det står ju 4. På gitta, men jag...
Ja, men då har du ju 4.
Ja, 4 har jag.
Okej, 5, 6, 7. Nej, men det står ju vad du har. Ja, jag tror jag har 10, men egentligen har jag 17. Jag har ju 17. Nej, jag har 17. Jag har 17.
Ja. Ja, vi får ta en sväng i sommar. Men ja. Öss, fantastiskt roligt
att tack för att jag fick vara med. Tack.
Underbart.
Det är vi som ska tacka.
Tack, tack. Och ta hand om varandra där ute. Svinga lugnt.
Ja.
Och med de orden avslutar vi
den här veckan. Ja. Ha det fint där ute, så ses vi nästa vecka.
Hej då!
This podcast is brought to you by With Hoof, a house to host great ideas, stories and people.